En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av
ett snabbare casino, snabbare.com.
Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Då hälsar vi välkomna till ytterligare ett avsnitt av Sportbladet Allsvenskan. Patrik Syket, jag med mig här i studion har vi Micke Stare. Välkommen för första gången till Allsvenska podden.
Stort tack.
Hur känns det?
Det känns kul. Inte nervöst.
Inte nervöst? Nej. Ja, men det är bra. Moa Brander, också första gången för den här säsongen.
Ja, precis.
Det är inte nervöst för dig heller, va? Det här har du gjort förut.
Ja, hyfsat van.
Jag tänkte så här, vi ska koncentrera ganska mycket av samtalet runt hur det är att vara tränare i Allsvenskan. Och på andra ställen också såklart. Mm. Du har ju varit runt en del mycket. Mm. Vi är väldigt glada att du är här hos oss nu. Därför att vi får ju en insikt som är svår att få tag på annars. Det är inte så jävla lätt att få, liksom så här, gräva ner sig i skallen på fotbollstränare som ofta, det är mycket strategier och det är mycket kommunikation som, det är både inåt och utåt. Man vet aldrig riktigt vad som är sant och vad som är...
Ja, det är komplext.
Det är komplext. Mm. Men innan vi liksom glider in på allt sånt och verkligen dyker ner det, så vill jag bara liksom, dina tankar efter, vi hade första omgången nu i helgen, Allsvenskan 2025, vad är dina så här spontana tankar om den här säsongen av Allsvenskan?
Nej, men att det är ju liksom, varje säsong är unik, det är ju en klyscha och allt det där typ så, men det känns väldigt så här spännande och jag tycker att det känns ändå ovisst. Tycker jag. Jag tycker att det känns som att med alla, vi vet ju att Malmö är superbra och att sannolikt så kommer de ju vinna. Eller i alla fall mycket tydligt på det. Men där bakom så känner jag så här att det är som inte alls lika givet det som vilka som kommer vara de här topplagen bakom. Och det är heller inte givet vilka som kommer vara längst bak. Och det tycker jag gör att det fanns ju en tendens i Allsvenskan under en period liksom att det blev väldigt cementerat. Och det tycker jag att det tycker jag så faktiskt på många ställen i världen att det är som att mellanklassen på lagen har blivit mycket, mycket bättre. Och de lagen där nere har ju kommit och mellanklassen är större. Och det tycker jag är en väldigt, det gör produkten roligare.
Mm, verkligen. Du har ju satt ihop en lista på dina favorittränare för Allsvenskan 2025. Vi kommer till den lite längre fram. Jag tänkte bara, vi har ju rätt mycket nya tränare i Allsvenskan. Så är det ju rätt ofta. Några som har kommit under förra säsongen. Några som har kommit till den här säsongen. Några är helt nya och några nygamla. Vad är liksom det första man måste göra? Säg som Honka Vara till exempel som tagit över Djurgården. Det är ett lag med ganska höga... man spelar i Europa. Man ska försöka utmana Malmö. För vad är det första man gör? Vad är liksom det som står allra högst upp på dagordningen när du kliver in där för första gången?
Först och främst är det så att det har ju varit en dialog mellan klubben, sportchefen eller vilken det är som träffar tränaren som ska tillsättas. Och det är klart att det finns ju någon form av beställning också så. Vi är här, vi har presterat det här de sista åren, hit ska vi, hur ser du på det? Så den frågan får man ju. Så det är klart att man har ju diskuterat fram och tillbaka. Så att, men när jag sen kommer in för gruppen, det är klart, då handlar det ju om att för mycket av ens tränares grej är ju personligheten. Och sen så finns det ju som taktik och strategier i det och sådana saker. Så det blir liksom att göra någon form av programförklaring. Det här är jag, det här står jag för. Så ska man vara medveten om idag att, liksom att det är ju det är långt ifrån den tydliga enmansshowen som ibland, numera också om jag säger att vi nu är media, för nu jobbar jag hos er också. Det är som ett extremt stort samarbete med väldigt många stabsmedlemmar. Och den grejen är nog så svår att hantera och att få dem alla i staben att någonstans att följa tränaren. Och utomlands, där har man ju oftast i alla fall en större påverkan att ta med sig flera som ska följa ens filosofi. Medan i de skandinaviska länderna så har man kanske möjlighet att kanske ta in någon. Mm. Resten är ju redan där. Ja. Och där finns det en barriär alltså.
Ja. Men vad tycker du om det? För jag kan tänka att det kanske finns en fördel att ha någon slags klubbkännande tränare som liksom håller den, och så har man en tränare som kanske tar med sig en assisterande. Mm. Men, eller vad tycker du om den grejen?
Nej, men alltså det är liksom, det är inte bara heller den som fotbollsmässiga assisterande tränaren och kanske övergångstränare och allt det där som man har, utan det är ju också fystränare, sjukgymnaster. Man ska vara medveten om att en sjukgymnast har ju stor påverkan på ett elitlag. Allt vad det innebär. Jag menar, det är han som är som länken mellan fystränaren och huvudtränaren och allt det här. Så att det är ju... Nej, men det bästa hade ju varit att du kunde ha att du majoriteten av staben skulle kunna välja själv. Mm. Och sen så några som du säger, som någon som håller klubbens liksom värdegrund i liv och...
kan hålla en linje när man byter huvudtränare.
Absolut så, för annars kan det bli väl rörigt. Liksom så. Men... jag tror att framförallt så märks ju det i om resultaten svajar. Mm. Det är klart att då är det ju lätt att den staben som kanske har varit med under en annan filosofi tidigare, titta här, vi gjorde så här då, och så refererar man till det, och det året så gjorde vi det, och vi vann där, och då gjorde vi så, och sådana saker. Så det är inte bara det där att tränaren hoppar in, tar fram taktiktavlan eller powerpointen och ritar upp sina övningar eller sin taktiska plan, utan det är en väldigt stor och komplex paljett som är speciell, rolig, spännande, men också väldigt utmanande och tar massor med energi och kraft. Mm.
Ja, det kan jag verkligen tänka.
Det är nästan muntorna pratar om nu.
Ja, men alltså,
det är ett jävla jobb alltså.
Alltså, det där var ju någonting man såg när Jürgen Klopp lämnade Liverpool efter 7-8 år. Alltså, jag är ju trött. Mm. Jag orkar inte. Alltså jag kan inte göra det här en gång till. Jag måste bara vila liksom.
Det finns ju ständigt de här bilderna så. Typ Graham Potter innan Chelsea och efter 3 månader i Chelsea. Ja, och det är klart att det är skämt, men det ligger väl någonting i det.
Det finns två kategorier liksom, där man ser liksom så här före och efter bilder på så här 3-4 år när någon har verkligen åldrats till fotbollstränare och så här statsministrar och presidenter.
Ja, exakt. Så. Jag menar, alltså, jag kan säga så här att jag har ju varit fotbollstränare väldigt länge, och jag har liksom ingen liksom annan liksom profession att liksom någonstans referera till överhuvudtaget. Liksom. Så det är någon dag här och där. Mm. Alltså urusen människa. Liksom. Men vet du det? Men alltså det är väldigt slitsamt. Ja. Alltså det kan jag typ så här, och det är liksom, det är att det är ständig process, det tar aldrig slut, det är det finns så mycket att prata om, det är den föregående matchen, den här matchen som var på tv, den här spelaren där, försäljningar där, och liksom så många också intresse, och också så många intressenter med agenter, klubbar och sådana där saker, sponsorer och sånt, så det är ett slitsamt yrke, och för som en, jag säger så här, nu är jag inte så gammal, även fast jag snart fyller 50. Men jag har varit igång länge. Mm. Och det är klart att när jag börjar med det här som elittränare, då liksom är ju tränarens sanning är ju liksom verkligheten nästan. Så klart att alla har en uppfattning, men liksom att då var det liksom taktik, då var det knappt att varje match var tv-sänd. Och man fick med en cd-skiva efter matcherna. Idag så liksom på något sätt så är det liksom bara kablas ut, spelarna har matchen klippt i sin telefon direkt efter, de har fått feedback från sina agenter kring fotbollsmässiga saker. Förut så var det liksom, var det tränarens liksom pila dagen efter, eller kanske något videoklipp, det var ju sanningen. Idag så är det så, det är bara en liten del. Och det är svårt också där, att hålla den här riktningen då när det är steamer ut, det är så galet.
Mm. Det där är ju en sån där debatt som kanske var mer närvarande tidigare. Hur mycket gör egentligen tränaren skillnad? Mm. Hur mycket är liksom bara mentalt, och hur mycket kan liksom... Lek med tanken att jag, en vanlig 2+-kille från Västervik, tar över Malmö FF. Hade jag löst topp 5 med det här materialet?
Då tror jag att du överskattar dig själv.
Det är det man gör som 2+-kille.
Inte för den delen på det sättet att din fotboll, alltså det är så här också att din trovärdighet, ja. Och såklart också, ska du leda alla de andra, de här på något sätt, skulle du liksom på något sätt med din auktoritet och din kunskap leda laget, men däremot du ska ju övertyga de här assisterande tränarna också.
Ja.
Och de personerna, det ska man också vara medveten om, att de personerna som är under liksom head coach är också väldigt skickliga personer.
Mm.
väldigt skickliga personer.
De hade varit mycket skickligare än vad jag i det här fallet. Då hade ju det varit väldigt tydligt. Och hade jag dessutom då varit deras chef.
Jag tänker att det vägvinnande kanske hade varit att lämna över ansvaret till, i det här fallet,
frågan är, anledningen till att jag frågar, det har ju med Kalle Karlsson att göra såklart, som ju, tillsammans, han och jag har ju liksom spenderat x antal hundra timmar i den här studion tillsammans före han plötsligt drog som en avlöning och sen tränade allsvenskan.
Då hade han ju också en rejäl, han hade ju praktiserat länge också, alltså på, jag menar, då ska man vara medveten om att har man tränat Vasalund och har man tränat Kalberg och sådana saker, så är det ju också det är ju elit, fast det är liksom typ så här, det är bara att man inte har fullt professionell lön.
Det är så
och det ska man vara medveten om, men just det där liksom med att de här assisterande tränarna och de som jobbar i staben är ju extremt kompetenta. Och de oftast också är av den något yngre generationen, vilket också gör att det finns ett, liksom, nu vet inte hur gammal du är, men liksom, det finns ett mer naturligt frågasättande och en mer så här, akademisk bas idag, vilket gör liksom, att den nya generationen är också mer frågasättande, intresserad, kritisk och också heller inte liksom, det finns inte, vilket 9 gånger 10 är ju bra, att det finns inte en hierarkisk barriär som det fanns tidigare. Och det gör ju också att det kan bli liksom resonemang som, för det är ju inte bara teori och akademi utan och akademiska saker, utan finns det också erfarenhet och liksom praktiska exempel. Och det är inte helt lätt att övertyga den generationen liksom bara med, liksom, med erfarenhet eller praktiskt exempel. Utan om inte det passar in i någon form av modell så köper det ni.
Nej, precis. Det där är jävligt intressant. Och jag menar, vi såg ju Kalle slita med sina studier till att börja med. Och sen från Karlberg till Vasalund och allt det där hela. Han har ju tagit den långa vägen.
Ja, men jag kan säga så här att alla vi som inte har spelat fotboll på elit, nu kan jag säga så här, nu är det stor respekt för att, liksom, att nu måste man ju gå så mycket utbildning och sånt ändå. Mm. Men det är klart att alla som har gjort den resan liksom, att vara under elitnivå liksom, och slita, liksom det, fotbollen bygger ju fortfarande på någon form av idealism. Mm. Och det är klart att liksom, innan man kommer till den nivån där man kan ha det som sitt levebröd, då får man oftast slita väldigt mycket. Nu hade jag tur liksom, att runt så här, typ, jag tror jag var, min första heltidsanställda jobb hade när jag var 24 och då var det väldigt ungt. Nu är det mera, för idag finns det också flera fotbollstjänster i fotbollsgymnasium, akademier och sådana saker.
Ja, och de här liksom stjärnskotten känns faktiskt vanligare.
Ja, ja.
Alltså som en Martin Falk som, nu fyller han ju 30 i helgen då, men 29 absolut, och blir huvudtränare absolut i Allsvenskan. Ja. Och som inte har en jättestor fotbollsbakgrund men verkar också väldigt medveten om att han då behöver ha den kunskapen från annat håll. Alltså han har en elitbakgrund men inom bandy. Mm. Och får då liksom ta den här riktiga fotbollselitkunskapen från Kristoffer Nyman eller Traustason eller vad det nu är, från sina assisterande för att liksom kunna ha den pondusen ändå på något vis.
Ja, jag tror att han har samma kunskap och mer kunskap, men liksom att någonstans han får liksom ta ett steg tillbaka och låt, för jag tror så här att om man ska försöka, jag känner igen mig i den grejen, nu är inte jag alls lika teoretiskt baserad som han, men det är klart att i början av sin karriär så har man ju spelare som är äldre än en själv. Och det är klart att jag har aldrig upplevt det som något stort problem så länge inte jag tror att jag ska kunna utbilda Tobias Hussein när jag kommer till Blåvitt eller Ivan Obolo eller Daniel Kärnström eller Nils-Erik Johansson i början på min karriär, utan liksom att jag kan hjälpa dig med de och de grejerna, men jag kan inte hjälpa dig med det här för jag har aldrig stått där och nickat där eller skjutit från den vinkeln. Och det tror jag liksom är mest att man inte går in och tror liksom att man kan allt. Det är det som tror jag är ödmjukhet, och tror jag att det känns som att han har den insikten.
Ja, men precis. Det var min uppfattning. Att han snarare liksom väljer att ta den hjälpen för att bli så bra som möjligt som ett kollektiv. Inte behöva kunna allt själv tvunget. Liksom.
Känns det som en trend, jag tänkte att vi skulle komma in på lite tränartrender, men en trend är kanske att det är färre liksom, gamla elitspelare som tar klivet rätt över och blir framgångsrika. Det är ju många som tar klivet ju och blir tränare, men att det kanske var vanligare att man faktiskt var framgångsrik. Att det är svårare nu för att man ställer kanske andra krav, som du säger, på att man är nästan som en företagsledare. Liksom. Du har en så stor organisation och det är liksom datapunkter som ska tas hänsyn till. Och sånt kanske man inte har stenkoll på när man har liksom 15 år på ett defensivt mittfält med sig in. För då har man fokuserat på sin egen uppgift och på sina egna knäscener, kanske i första hand, när man har jobbat med den senaste fotbollsteorin.
Ja, men alltså det, jag tror väl så här också, att som tränare så är det ju, alltså det ska du ju leda alla de här, och så ska du ju liksom, och så ska du få ihop det, så ska du också vara praktisk på plan. Mm. Du ska coacha laget, du ska hantera media. Så det är ju också en extrem tidsåtgång. Mm. En extrem tidsåtgång. Alltså det är en ständig process som finns hela tiden. Och jag tror det så här liksom, att nu också så har ju liksom organisationerna blivit större. Det finns också större staber uppenbarligen som vi pratar om. Men sen finns det också alltså, större staber ovanför tränaren i form av sportchefer. Nu snackar vi sportchefer, nu snackar vi fotbollschefer, mm. nu snackar vi assisterande sportchefer. Mm. Det hade vi inte. Det var scouting och scouter och scoutingchefer. Och det är klart att då... Det är klart att många före detta spelare vill liksom dela med sig sin kunskap på fotbollsplanen som tränare. Men det är också, finns också större möjlighet att kanske gå in i de här ledande positionerna som rådgivare, som sportchefer, scoutingchefer, assisterande sportchefer. Så slipper man också det här absolut värsta. För att grejen är som tränare, du ska vara där på morgonen 7.30 och förbereda staben, eller 8. Och sen ska du träna laget, och sen ska du prata med ledningen, och sen ska du prata, har du media, och sen är det sjukgymnasterna. Så det är ju mer eller mindre, det är 7.30 till 22. Det är 7.30 till 22. Och det är klart, jag tror att de andra rollerna, de ledande rollerna är, det är också mycket jobb, men det är inte den där tydliga startet och stoppa på kvällen som det är som coach.
Nej, för kollar man på typ Ola Toivonen som är assisterande sportchef i Malmö, så ser man ju honom ganska lite, egentligen. Alltså, han kanske jobbar... 7-22 han också, jag har ingen aning såklart. Men det är ju inte det här medietrycket hela tiden på allt man gör. Liksom. För att han får ju, tack vare att han är just assisterande och har Daniel Andersson liksom ovanför sig eller vad man vill kalla det, får ju, känns ju som att han får jobba lite mer i fred. Liksom. Och det kan jag tänka mig, efter en lång karriär som spelare och man har flängt varenda helg och liksom försakat familj och allt vad det är, att det kanske kan vara ganska tacksamt att få leva lite mer bakom ett tag.
Precis, det är bra beskrivet. Det är precis det jag menar. Jag tror att, och det är samma sak med Oskar Wendt nu, som är en extremt kompetent. Nu trodde jag att han skulle landa mer i tränarrollen. Andra sidan så finns det i Blåvitt, så är Marcus Berg redan där nu och så. Mm. Men det är klart att det blir att han jobbar säkert jättemycket. Mm. Men det är klart, jag tror att det blir en bra start från spelare till ledare. Mm. Precis som du säger, och det är inte hela tiden, och så finns det de trots allt som är ovanför som är ansvariga.
Precis.
För dessa dåligt samvete för alla gånger man har svurit över, man har inte fått svar på ett sms. Eller...
det gör jag också. Det
eller sådär. Mm. Så dåligt samvete har jag inte.
Det är trots allt vårt jobb.
Det är precis, vi har våra roller. Mm. Hur är det att sitta på andra sidan här nu då?
Nu är det väl så att jag har, dels är det ju inte, det är ingen... eftersom jag har jobbat lite grann med det tidigare. Ja. Och det känns väl som att trots allt så är det så att det är ett samarbete också trots allt. Även fast det finns en barriär, man kan inte släppa in liksom andra sidan fullt ut, så är vi bara konstaterade att samarbetet mellan klubbarna och media är ju helt avgörande för att kunna sälja produkten. Och det är bara konstaterade det som att Allsvenskans produkter är faktiskt intressant och bra och fångar väldigt många. Mm. Så att, jag kan inte säga att jag tycker att det är speciellt konstigt att sitta här och prata om de här sakerna som jag har gjort över lång tid.
Om vi kikar lite då på fotbollskartan 2025. Vi pratade ju väldigt mycket om taktiska trender ju. Jag menar, när du och jag var unga, då kändes det fyra...
Ja, men du!
Jag är 44. Då kändes det 4-4-2 nytt och fräscht. Mm. Sen har det hänt en hel del och Pep Guardiola har kommit och gått och förändrat saker. Nu känns det som att nu har alla de här dataföretagen kommit in och liksom skruvar på så små detaljer så att det är knappt hörbart. Vad är de liksom taktiska trenderna just nu skulle du säga? Och är vi liksom, går det överstyr ibland hur mycket vi pratar om taktik och hur avgörande
det är? Nej, men det är klart att som förut så var det så att när jag går tillbaka till kanske ännu tidigare än den här liksom för 20 år sedan så det är klart att, men det var ju mycket mer standardiserat då. Det vill säga så här, man spelar så här. Idag så är det ju mycket mer flytande. Det är mycket mer flytande, det är mycket mer korrigeringar utifrån hur motståndarna spelar. Det är korrigering, man spelar på så här sättet när man har bollen, man spelar på det här sättet när man inte har bollen. När vi är i den här ytan på banan, då formerar vi oss så här. Så det är ju, där är det ju mycket mer detaljerat idag och akademiskt än tidigare, där det var mycket mer standardiserat, enklare och, liksom, och färdiga mönster. Liksom när bollen och det finns inte på samma sätt. Det är mer detaljerat, men inte de här grova linjerna, för då var det typ okej, då skulle ytterbacken varje gång spela den passningen där den löpningen skulle komma liksom. Nu är det ju mycket mer detaljerat och framförallt i anfallsspelet så är anfallsspelet mycket mer uppstyrt idag än det var tidigare eller sen 20 år tillbaka. Det gör också det att man måste också försvara sig mycket mer med bollen. Det är det jag tycker, det är den stora skillnaden som också har påverkat mig som tränare, att jag måste ha mycket mer boll för att kunna vinna matcherna. Förut så kunde man klara sig med mindre bollinnehav. Du kan fortfarande vinna matcher idag med mindre bollinnehav. Absolut, du kan fortfarande gå i kontring och lägre block och allt det där typ så. Men du måste ha en tydligare plan i alla spelets faser och skeenden än vad du hade för 20 år sedan. Den är glasklar. Mm.
Du ser de här taktiska trenderna lika mycket bland allsvenska lag som du ser internationellt när du tittar.
Men däremot så är det så att trenderna kommer ju inte från allsvenskan. Men däremot så är det så att svårigheten är ju också att det är liksom att hur mycket du kan inte hålla på. Alltså det är klart att stjäla bra saker, det är ju ett gynnsamt koncept i alla branscher. Saker, varför ska man göra, om det finns något som är bra. Men det är klart, sen ska man sätta det i sin egen kontext. Och det kan ju också vara så att liksom att också som huvudtränare välja hur mycket du ska ändra och plocka in nya saker. För det kan ju vara så här att din stab kan vara superiger att, liksom, att komma in med nya saker. Och jag vill ju att du som min assisterande tränare ska komma med massor med nya inspel. Men du måste också vara medveten om att när du kommer med nya inspel så kan du inte köpa allt. Och det är det som blir svårt för, och du måste då orka driva det själv och fortfarande liksom komma med exempel. Så här skulle vi kunna göra, men jag kan liksom, och inte bli för nedstämd om inte jag köper allt. Mm. Och den kan nog folk tycka är lite jobbig sådär, när man liksom har, det här har jag tagit fram. Så känner jag så här, det är jättebra, men det är inte läge nu.
Nej. Lite sidospår kanske, men hur viktigt, för det känns som att man hör det där ganska ofta, alltså friktionen mellan liksom, ja, men huvudtränare och assisterande eller vad det nu är. Hur viktig är den för att faktiskt utvecklas? Alltså hur viktigt har det varit för dig att ha lite friktion och inte alltid tycka samma liksom?
Alltså, jag startade ju ung och det bara konstigt, nu som gråhår och jävla här nu så, vet du, så kan man konstatera att nu är jag inte ung längre. Och det är klart att jag hade ju äldre personer runt omkring mig, så när jag hade mina första elituppdrag så säkerställde jag att jag hade personer som hade varit med. Som jag hade ju Christer Svärd som var utbildad på Svenska Fotbollförbundet, extremt erfaren person och instruktör. Han hade jag där. Och sen hade jag Alm som hade varit en förrädat elitspelare och smart person. Så jag tror att friktion kan jag översätta till som att det finns nästan till, alltså att man är mot varandra.
Mm. Kanske inte riktigt, eller jag tänker mer att man köper alla varandras idéer.
Jag vet, men alltså, om jag hör ordet friktion så känner jag att då är det mot varandra. Även om jag översätter det fel. Men däremot att ha olika uppfattningar, den är jättebra. För den, men att säga det att du och jag ska ta någonting framåt om vi är ska diskutera varenda gång om vi är som det är ungefär samma sak som med din sambo, för som liksom, om du varenda fråga ska diskutera om du liksom ska ha liksom, om du ska ha en liksom citron eller om du ska ha lime varenda dag, det är klart att då blir det jävligt liksom krävande. Mm. Så jag tror att i grund och botten så måste du ha en samsyn. Sen att det finns olikheter som gör att du utvecklas, den är en helt annan sak. Men att liksom behöva fightas för de vanliga frågorna varje dag, den tror jag är, den är jobbig. Det var dålig metafor faktiskt. Citron och lime.
Nej, men jag förstår helt med. Det måste vara bra bättre än, eller oftare än vad det är dåligt.
Det måste vara så. Ja. Annars så går det inte. Däremot att vara oense ibland och liksom, argumentera och till och med kanske bli nästan förbannad på varandra. Det är ju sunt. Mm. Men inte liksom, det får inte vara övertaget. Liksom.
Nej.
Men om man kommer som tränare då och har en väldigt tydlig idé, alltså någonting som kanske har funkat väldigt bra för en tidigare karriär, någonting som är superviktigt för en själv och känna att det här är min väg till framgång. Hur får du då med spelarna på tåget? Jag menar, det är klart man måste vara liksom psykolog i många fall, men jag menar, hur viktigt är det till exempel att värva in spelare som du känner sedan tidigare, som du vet, hur gör man? Vad är metoderna för att sätta sin prägel på laget rent taktiskt, men även på andra sätt.
Alltså jag tror liksom att om man kollar på de här som bästa tränare, om man får använda det som Klopp och Guardiola som exempel, så är ju de ju såklart, och framförallt Guardiola är ju ett taktiskt geni. Han har varit spelare på högsta nivå. Han har ju varit den som har liksom tagit liksom allt det här med Cruyffs liksom på något sätt idéer nästa steg och allt det här typ så. Även fast han är hur bra taktiskt som helst, även fast han har en fantastisk fotbollsfilosofi och den grejen, så är det ju hans ledarskap och hans retorik som någonstans, jag menar, den kunskapen han har med en flat personlighet utan karisma, så är det ju kört. Så det är klart att du måste ju vara retoriker, du måste vara pedagog, du måste vara ledare, du måste ha empati. Annars spelar det ingen roll hur bra du är. Så det är klart att så du blir ju säljare liksom. Sen finns det ju de som bygger sin grej bara på fotbollsakademiska saker. Jag gör ju inte det, utan jag bygger mer på ledarskap och personlighet och mitt sätt att vara. Däremot så, och jag är klart att ha fotbollsmässiga liksom bärande väggar och filosofier som jag. Men där kan vi bara konstatera att man måste vara beredd att omvärdera vissa saker som har varit bra tidigare, som är svårare, och bara sån sak som konstgräset exempelvis. Jag menar, den har ju en jättestor påverkan på hur fotbollsspelet är här i Sverige. Jag tror att man måste ha en det är klart, och sen såklart att kunna ta in spelare som passar i ditt spel. Sen tycker jag att det är relativt jobbigt att ha spelare som du har haft tidigare. Det finns fördelar med det, men då ska du också vara bombsäker på att de ska spela. För grejen är så här att när du kommer, liksom det kan vara, jag träffade faktiskt Magnus Haglund av en ren slump som har tränat på det Halmstad och HBK och Lilleström för ett tag sedan. Och han sa det liksom, det att om man kommer tillbaka till en klubb och så finns det spelare som man haft tidigare, så kanske då var de bärande, de var ett skede av sin karriär på ett sätt, och sen så liksom kommer man tillbaka och sen så liksom 10 år senare, så eller vad nu är, så har de inte ens samma status, eller de har ändrat sin liksom, de är inte samma typ av spelare, eller deras egenskaper kommer inte fram lika tydligt. Sen såklart finns det ju massor med fördelar med att ha någon som du vet, okej, du vet vad jag står för, hjälp mig här liksom. Så. Men det är inte bara enkelt att ha spelare som du har förut.
Nej. Det här med hur spelarna har förändrats också. Jag menar, förr i tiden så var det ju gapa och skrik var kanske metoden för att få spelarna att springa dit man ville. Det är också en sån här kanske fördom som man har mot liksom den nya generationens fotbollsspelare, att de inte är lika responsiva mot Sir Alex Fergusons hårtorkar än vad spelarna var förr. Man känns som att kanske makten har liksom förflyttats lite grann, eller att man bara funkar olika som generationer. Har du upplevt det, att man måste hantera yngre fotbollsspelare nu för tiden på ett annat sätt än vad man gjorde för länge sedan?
Jag personligen har nu ungefär gjort ungefär samma sak hela vägen, typ så. Men jag tror absolut att idag så krävs det en ännu större pedagogik och hantering av de här individerna. För jag tror liksom också, likt som att förut så fanns det en mycket större acceptans av det här med hierarki, lite grann som jag var inne på tidigare, att det är liksom att bland tränare då, att idag så frågesätter individer mycket tidigare i sitt liv. Liksom förut så var det mycket mer, det är klart att det var, i Sverige så har vi väl alltid haft en rätt bra dialog på alla nivåer, i alla branscher och sådana saker, och pedagogisk väg. Men det är klart liksom att det kanske inte var att man kanske gick till chefen på en gång, eller kommer de här små sakerna. För det är klart att vissa saker kan man väl säga så att man blir, då har man blivit lite chockad. Kanske inte nu, men för kanske för 5-6 år sedan, när en spelare kommer in, helt ung spelare, har inte spelat någonting alls i elitfotboll, hamnar en match på bänken, spelar ingenting. Liksom, i mitt tänk, okej, men han ska bara, i det läget han är just nu, och ser man till konkurrensen, så ska han nog vara ganska nöjd med att han får vara där han är just nu. Det är där han ska vara liksom, så. Kommer in och liksom är jättebesviken liksom, och frågar sig till coach varför inte han spelar. Och det är jättebra att man vågar göra det, för det tyder på någon form av liksom, att man vågar. Där, det hade ju aldrig funnits för 15-20 år sedan.
Nej. Visst gjorde Hugo Larsson det, tror jag. Att det finns någon sån anekdot. När han kom upp i A-laget och fick spela mindre än vad han hade velat, så gick han själv, tror jag, till Daniel Andersson och Ola Toivonen. Och att, ja, jag minns inte vem av dem det var som sa det, men att det var ganska ovanligt att man inte skickar agenten, utan att man faktiskt går upp själv och säger, jag tycker att jag borde få spela mer på grund av det här och det här. Och han fick ju rätt. Sen förstår jag att alla kanske inte får det, för att alla är inte lika bra på att spela fotboll som Hugo Larsson. Men just han fick ju faktiskt en poäng i att så här, jo, han skulle ju verkligen ha den chansen.
Ja, det liksom. Finns ju den här klassiska anekdoten när Anders Limpar, som var i Arsenal back in the day, gick upp till George Graham och skulle ställa den frågan, att vad är det som händer egentligen? Gick rykten om att han skulle säljas, och George Graham satt med ryggen mot honom vid skrivbordet när han kom in och vände sig aldrig om under hela samtalet. Han bara sa, så här ligger det till, du kan gå nu.
Där har du väl. Det är lite skillnad, Sverige och England.
Jag tror, det var nog ingen höjdarpsykolog.
Nej. Alltså, jag tror liksom att lite grann av hierarki tror jag inte är fel. Alltså.
Nej.
Och det kan jag säga, där är det, när jag för mina erfarenheter från utomlands, så är det så att det finns en större hierarkisk ordning utomlands än i, och nu har jag ju varit i Asien också, än såklart där vi är här hemma. Det är inte så att det inte är liksom att folk inte vågar prata med en eller sånt, men det är liksom att coach har en liten naturligare högre status, så man grämmer sig lite mera att komma och knacka på dörren än vad man gör här. Men det är ibland kan jag tycka att det nästan är lite för lätt, för det är så att man måste också kunna klara av att ha lite grann skuggan av svärdet. Alltså så, liksom så att, liksom att man måste kunna hantera att någon tycker någonting om dig. Men det tror jag väldigt många har svårt att hantera liksom så. Det är klart alla vill, man vill inte, det värsta är med ens liksom, om man har en relation med någon, det är om den andra personen är helt tyst. Eller hur? Det är det värsta, eller hur? Om du pratar så liksom, då är det igång, eller hur? Det värsta är ju den. Och men man måste samtidigt kunna klara av lite av det. För det är, så ska man vara transparent i varenda fråga jämt. Då får du fan inte göra mer än att prata alltså. Så ibland så är det bara, bit ihop och kör. Jag menar att man kan inte ta upp pyttelilla saken hela tiden. För då är det enda man får göra alltså.
Du var inne på det lite innan med liksom gamla och nya tränare och olika ledarskap och så. För mig som är ute mycket på Stockholmslagens träningar, så tycker jag att det är ganska spännande hur stor skillnad det är. De som hörs mest på träningarna är ju Mårten Kalvenäs i AIK och så Christer Mathiasson i Djurgården. Och sen så är det nog Kim Hellberg. Men där låter ju alla, hela staben, extremt mycket. Och Kim skriker ju bara hur mycket han älskar det spelarna gör. Och wow, och du är helt fantastisk. Och det där var det snyggaste jag någonsin har sett någon göra. Och Douglas Jakobsen samma. Medans det kanske mer är då den gamla skolan hos Christer Mathias som låter Calvinäs, där det är en lite, det är inga hårtorkar på något sätt, men det är lite mer uppfostrande ton kanske. Det finns ändå, det kan finnas både positiv och negativ kritik hos dem. Medans Kim bara öser beröm. Och jag tror, jag gissar att han är tyst, han är inte nöjd. För att jag har aldrig hört honom säga något dåligt. Så att det finns ju ganska stora skillnader. Sen om det beror på modern tränare eller om det beror på personlighet. Men just de här exemplen så är det ganska tydlig stor skillnad på hur man väljer att driva en träning. Eller?
Jag tror att det är, jag tror att det är personlighet väldigt, ja, väldigt mycket. Sen tror jag liksom att det är också så här liksom att de yngre tränarna, eller inte yngre tränare, alltså tränarskapet idag, mycket av feedbacken sker ju mycket, mycket, mycket mer i teorisalen idag än tidigare. Alltså det är ju mycket mer teoretiska genomgångar idag än förut. Det är ju video mer eller mindre varenda dag.
Mm.
Det är video före träningen. Det är video, alltså, analys och video av motståndarna såklart. Av sina egna matcher. Av situationer. Av sina liksom individuella prestationer.
Hammarby kollar på sina träningar dessutom.
Ja, och precis. Och det är det vi skulle komma till. Att träningsvideorna är ju... Det är väl den som har... Det har ju blivit en stor grej. Framförallt de sista 7-8 åren. Där liksom man tittar på träning. Och det, då, är det liksom, då är det en fas till som ska göras. Då är det också... Då ska videon göras för att man ska ta fram exemplen. För det är inte bara att spela upp en träning på en 90 minuter och visa på, liksom, på en skärm. Utan man ska ju kutta ut det där liksom, och highlighta det och paketera ihop det snyggt och pedagogiskt. Och det är klart att, men där tror jag liksom att titta på träning, det gör man mer eller mindre överallt. Det gjorde vi, det har jag gjort egentligen i alla mina lag de sista 7-8 åren.
Mm.
Och det är klart att, men det blir ju väldigt många intryck också. Alltså spelarna blir ju matade av det här hela tiden. Så kunskapen teoretiskt är betydligt, betydligt högre idag. Men det är ju också det att jag kan tycka att spelarna kräver väldigt mycket mer också. De kräver också så att den här typen av tränarskap gör också det att det förväntas också att tränaren ska berätta väldigt, väldigt mycket vad du ska göra. Och ibland så kan jag känna att spelare som kanske inte är tillräckligt bra, de förlitar sig nästan för mycket på tränarens instruktion. Jag menar, min bild är mina bästa spelare som jag har haft, även fast vi har kunnat ha väldigt tydligt vad hur vi ska göra, så är det om de känner att jag kan inte göra sådär som jag bestämt, och gör inte jag det, utan då spelar jag bollen på andra sidan istället. Medan kanske de som kanske inte riktigt har den nivån, de liksom blodar liksom, de kör liksom pannan blodig liksom och gör fast även tränar sig, men det funkar ju inte, så gör de det ändå. Där kan jag känna det att de kanske lite för mycket och tittar ut på tränaren och förväntar sig att de ska komma med varenda lösning. Liksom. Så där ute på plan, då är det ju krig. Det handlar om att lösa situationen här och nu. Sen har vi 14 minuter i paus och efteråt kan vi prata om det. Men på matchen, då måste du kunna hantera det själv.
Så du är ändå för att spelarna kan lämna lite det du har sagt om de märker att...
Men givetvis. Men vadå, liksom, det handlar ju om att det... Det finns ju såklart saker som jag inte vill tumma på någonting. Mm. Det är ju arbetet och lojalitet och liksom hela den grejen. Så energi och liksom hela den grejen. Men det är klart att det rent om en spelare som har spelat i fotboll i massa år. Eller spelar om man har spelat i massa år. Eller det har alla gjort visserligen på ungdomsnivå minst. Men så liksom att känner de att de pressar på oss på ett visst sätt. Så det är klart att bästa är ju att tränaren kommer ut och korrigerar det redan efter 2 minuter. Men det är ju inte heller ishockey.
Nej.
Det är inte basket. Man kan inte göra en timeout liksom på något sätt och som stoppa och rita om det. Utan det kan ju vara så att det är 30 000 på läktaren. Titta på kulissen idag i Allsvenskan.
Mm.
Så liksom, det är inte bara så att ropa ut någonting. Om du står här på bortre sidan så ska vänsterbacken få informationen. Han liksom, ska börja skrika till honom. Han gör ju bara så, vad fan håller du på med? Jag hör inte vad du säger. Liksom, så.
Har du jobbat med fejkskador på målvakt eller typ så för att få ut när du märker att det inte funkar?
Ingen kommentar.
Det är trevligt. Ja, men alltså...
Men för jag tänker att det är väl lösningen då? Det är ja, ju fotbollens timeout. Jo, ja,
absolut, för man kan inte göra det hela tiden. Men däremot är det klart att man har gjort de sakerna. Det är klart att man har gjort det. Där jag är kanske inte moralens väktare.
Så. Du har satt upp en lista, Moa.
Ja.
Topp 5 tränare enligt dig i Allsvenskan 2025. Det är spännande, jag har ju fått listan där. Så jag kommer börja med att läsa upp den.
Jag tyckte det var skitsvårt, vill jag ha sagt.
Det är klart det är svårt.
Ge mig skit om ni tycker att jag har fel. Men alltså, jag är inte ens säker på att jag tycker att jag har rätt.
Det hade väl inte blivit någon som helst innehåll om vi inte stack ut hakan lite grann och tyckte något, eller hur? Plats 5, Fredrik Holmberg i Gais. Gjort det fantastiskt ju. Din motivering för att plocka med honom topp 5 är?
Men jag tror att alltså, dels verkar han ju vara en fruktansvärt härlig person och jag tänker att det är ganska stor del i hans tränargärning utan att ha varit på några Gais-träningar eller känna Fidde så. Men min uppfattning är ju att alla spelarna vill ju göra det bra för honom. Och han är ju liksom inte en Pep Guardiola rent taktiskt, vad jag förstår. Men han får ju uppenbarligen med sig gruppen och får den att kämpa. Så att det inte finns en morgondag. Och också att det finns ju någon slags skicklighet i att anpassa sig efter vad man har på något vis. Jag tycker att han har gjort bland det bästa han har kunnat med Gais. Liksom. Sen hade inte exakt samma spel funkat i Malmö FF kanske, men det är inte det som är hans uppgift.
Nej, det är där
han
är.
Nej, men han är ju extremt likable på det sättet. Så. Och det är ju så att, liksom att han har gjort ett fantastiskt arbete där. Jag tror att, jag brukar säga så här att en styrka är en svaghet ofta. Och att ibland som tränare så blir du rekryterad och avvecklad av samma anledning.
Mm.
Så liksom att, och jag tror liksom att de står inför en stor utmaning. För man ser fortfarande att det finns en stor frenesi. Det finns en idé, de jobbar, de spelar bra tycker jag. Men frågan är om de har tillräckligt bra spelare.
Nej.
Och då kan det vara så att förra året, då, de hade också ett gäng spelare som var med i en resa. Division 1, Superettan, Allsvenskan topp liksom, och över halvan. Och då tror jag att, liksom, att det kommer att ställas väldigt mycket krav på honom den här säsongen. Där det skulle kunna vara så att hans den här känslan som han förmedlar, att det skulle kunna vara någonting som att... men jag tror att han har stort utrymme. Han har stort utrymme, så... Men det kommer bli en... jag ser det som en väldigt intressant sak att följa.
Mm. Ja, han är ju absolut med här på lite gamla meriter, såklart. Mm. Alltså,
ja,
eller jag kan inte basera så
mycket
på i år.
Man har de meriterna man har.
Ja, men precis.
Så är det ju. Och det leder oss ju intressant in på nummer 4 då. Oskar Hiljemark, som är ju väldigt nära sin aktiva karriär fortfarande. Mm. Har kommit in i tränarjobbet lite med så här flygande start får man säga, först i Danmark och sen nu i Elfsborg. Han är ju bara 32 år gammal. Man glömmer hur ung han är, han har varit med så länge. Anslöt förra sommaren, nu ska han liksom göra det här. Vad tänker du om Oskar?
Med anledningen, jag har nästan lättare att motivera varför jag inte har honom högre upp. För att jag tänker att man har ju sett på plan vad han har lyckats göra. Framförallt i Europa då visade han ju upp att han har liksom byggt vidare på det Jimmy Tillin har liksom skapat under väldigt många år, i min uppfattning. Han har liksom tweakat det för att bli lite mer sitt, men han har på samma sätt som Fidde någonstans använt det klubben är. Liksom. För att jag tror inte att han hade gynnats av att försöka göra ett väldigt kontringstarkt Elfsborg till något, liksom, ja, men något helt annat. Utan han har... enligt mig förbättrat det han tog över. Det jag är tveksam till, som jag var lite osäker på om jag ens skulle ha med på en tränarlista, men han är ju trots allt manager och jag är väl inte jätteövertygad av värvningsstrategin än, kanske. Där har han mer att bevisa, men på plan så tycker jag att han har gjort det väldigt bra.
Vi ska rappa på lite grann, så du får kommentera de sista här, men Anders Torstensson i Mjällby på plats 3, snackar om att gjort det bra, kan den där klubben utan och innan. Det är liksom, han sitter ihop med den där klubben på ett sätt som ganska få gör. Det är imponerande. Och hur Mjällby har vuxit är ju mycket tack vare honom.
Ja, och också en väldigt, väldigt likable person på tal om det. Och här ger jag ju tredjeplatsen till honom och hans assisterande. Carl Marius Axum. Norman, som känns som att han ligger bakom, det där är väl också någon slags klyscha att det är en person som ligger bakom något i en tränarstab. Men när han kom in började ju Mjällby spela mer. Och sen dess så har de, imponerar de ju hela tiden. Och jag är nästan så att jag tycker att det inte är en skräll om de kommer topp fem längre. För att det, de har ju visat att de kan vara där och det är jätteimponerande.
Ja, utmanade ju Elfsborg ordentligt i premiären här. På andra plats... och den här är det nog många som hade satt allra högst upp förstås. Där hittar vi Henrik Rydström i Malmö FF. Jagas, vad det ryktas om utav klubbar nere på kontinenten. Frågan är bara hur länge kan Malmö hålla kvar i honom på din andra plats?
Alltså egentligen, jag hade lika gärna kunnat sätta dem delar detta. Men jag kan inte bestämma mig mellan de här två. Men ja, jag vet inte hur mycket jag behöver motivera att Rydström är en bra tränare. Men han är ju uppenbarligen extremt... Jag tycker att han kan lite slå lite, han kan ju ha det här lite Pep Guardiola-syndromet, att han kan slå lite knut på sig själv ibland. Det är väl hans nackdel. Och sen
du tänker på intervjun efter matchen.
Ja, men både taktiskt och rent liksom, mediemässigt eller vad man än vill kalla det. Men jag tror att han kan bli lite väl galen i sitt huvud ibland. Men i liksom, alla andra delar så är extremt imponerad av Henrik Rydström såklart. Och han gjorde en väldigt intressant intervju här nyligen, jag kommer tyvärr inte ihåg med vem. Men... där han pratar om att han är mer terapeut nu för tiden. För han har varit här så pass länge så att han har liksom satt ganska mycket av sina principer och sådär. Sen vill de alltid utvecklas, men han har en trupp full av stjärnor och han behöver vara terapeut. Och jag kan tänka mig att han är väldigt bra på den delen också.
Mm. Dina tankar om...
Nej, men jag tror jag håller med där. Det är klart, han har ju uppenbarligen tillsammans med sin stab där satt ett bra spel. De har, så det är klart att den största, det som kan liksom fälla krokben på dem, det är om, liksom, om det blir... liksom, missämja i gruppen och sådana där saker. Så det är klart, där blir det skillnad. För nu har de byggt upp en sån stabilt lag och spel. Så att det är klart att, och sen så nu är det så betalar de så bra också nu. Så att liksom att nu får de också bra spelare. Och det är klart att kanske spelare som kanske skulle ha valt liksom att spela i den nederländska ligan istället så går att spela med i MFF istället innan man kanske kan ta nästa steg. Så att jag tror att, liksom att hans ledarskap blir, om det var hans tränarskap i form av fotbollskunskaper som kanske var den första grejen som tog honom till, så är det nu mer hans, liksom, mer hans managerkunskaper och liksom ledarskap som blir utmanande. Och det tycker jag att han jobbar på ett väldigt bra sätt.
Mm.
Och sen är han också, jag tycker att han är bra på att formulera sig. Sen jag behöver inte alltid hålla med om det, men han har naturlig pondus. Och liksom att, och när man har det så, på något sätt, så finns det också möjlighet till att man, jag sa det där, men fan vad dålig jag är. För jag menar, det var mitt fel. Och det är klart, det tar ett tag innan man hamnar där. Och nu är han så pass trygg i det på alla sätt. Nu har jag ju varit lång tid även som spelare i Kalmar och så, såklart. Men han är ju väldigt, väldigt bra tränare tycker jag.
Mm.
Och på första plats, Kim Hellberg, Hammarby. Ja, du får motivera. Du nämnde honom tidigare här.
Ja, nu precis. Nej, men, alltså, ja, som sagt, jag tycker att han och Rydström är seriens två bästa tränare. Nu landade jag i att sätta Kim etta. Säkert lite formad av helgen som har gått, där Hammarby såklart gör en helt otrolig insats. Och den kanske bästa under Kim. Och full transparens så har jag ju mycket mer att göra med Kim Hellberg än vad jag har med Henrik Rydström, eftersom jag verkar här i Stockholm. Så att jag ser ju honom mycket närmare och har liksom bättre koll på hans... Ja, men hur han är som tränare i vardagen såklart, och jag pratar med honom mycket mer regelbundet. Men ja, jag är imponerad av Kim på egentligen alla sätt och vis. Men kanske det som var tydligast under nu hans dryga år i Hammarby är ju spelarutvecklingen tycker jag. Där han har ju liksom, ja, men Tess Valdetecke till exempel, som jag tycker är en av första omgångens absolut bästa spelare som var utlånad innan Kim kom till klubben. Ja, uppenbarligen jätteduktig taktisk, men kanske även där alltså väldigt, väldigt bra med människor och den, alltså hela den där truppen nästan, det finns ju några som sitter på bänken och är tjuriga troligtvis, men alla andra är beredda att dö för honom ut på plan och det syns, tycker jag.
Nej, men han har gjort ett jättebra jobb. Han är väl inte jätteung, eller?
Ja, 37.
37. Mm. Han har ju varit med länge. Har ju också, om inte jag är helt fel nu, så har jag en pappa som också är
Stefan Hellberg,
som jag känner till mycket väl. Och har ju liksom, han är ju modern tränare som den nytta av alla de nya rönen som finns och trender, men också har liksom varit en idrotts, så nu vill jag, det säger inte fotboll, utan det säger idrottsledare också.
Och när jag säger idrott, när jag säger använda ordet idrottsledare, är liksom att man, då är det mer att sådana saker skulle man kunna göra lika väl i som med flickor 9 i handbollen. För de här som ett elitlag, eller som man har också sett det där liksom att, ja, att som tränare och som ledare så måste man göra det här också. Det gäller att man ska ta upp telefonen och svara och prata med föräldrar och fylla vattenflaskor och fylla laguppställning och sådana saker. Och där tror jag det att han har en har också sin pappa som en väldigt bra förebild, för han är en väldigt bra person. Och sen måste jag också säga det liksom att jag ser ju, om man bara flikar in det som är lite med lik, så William Lundin som är i Degerfors har ju också liksom sin pappa Stefan Lundin som har varit tränare på elitnivå och IFK Göteborg och så vidare, Häcken och Gävle och så vidare. Och jag tror liksom att där finns det taktisk drivenhet och modern, men också det finns ett idrottsledarskap.
Ja, William ska bli väldigt spännande att se vad han kan göra i Allsvenskan.
Underbart. Nu har tiden sprungit ifrån oss. Där har vi det. Tränargärningen 2025 blir intressant att följa. Tack Micke och Moa för att ni var med. Idag, ni återkommer till podden här under säsongen. Ska bli intressant att följa upp kanske några av de här diskussionerna, men också titta hur det går där ute. Det blir väldigt spännande. Hörrni, tusen tack alla ni som har tittat och alla ni som har lyssnat. Den allsvenska podden från Sportbladet är tillbaka på tisdag igen. Då ska vi gå igenom omgången som väntar till helgen. Och så kör vi därifrån på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.